Ja, vi har haft några dagar på folkhögskolan då vi har läst ganska mycket i Galaterbrevet. Och det ska vi göra nu också. Galaterbrevet är ett ganska kort brev, men det är ju skrivet med ett väldigt engagemang ifrån aposteln Paulus. Han är upprörd för han har sett en utveckling som har startat i några församlingar som han hade grundlagt. En utveckling som han visste vart den skulle ta vägen. Han hade själv varit farisé och han visste nu kommer det in någonting som kommer att göra att allting dör och avstannar. Och han pekar på konflikterna i församlingen och säger om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Och han säger att egentligen beror detta på att det har kommit ett nytt evangelium. Ett annat evangelium än det han predikar. Han går så långt så han säger att han uttalar en förbannelse över den som förkunnar ett annat evangelium. Och egentligen är det ju lite märkligt det här. Därför att vad bestod nu detta andra evangelium i? Jo, att man skulle ha lite omskärelse också. Det var nog bra det här med Jesus. Det var nog fint med frälsningen och nåden. Men det räcker inte riktigt. Vi måste anstränga oss själva på något sätt. Det kan ju liksom bara vara nåd. Vi måste ju göra något också. Ja, det där känner vi igen, eller hur? Det kan ju inte bara vara nåd. Vi måste ju göra något också. Och när vi säger så är det bara därför att vi har inte fattat vad nåden är. Vi har inte fattat hur stort det är att få ta emot oförtjänt kärlek från Gud. Men den dag vi fattar det, den dag behöver vi inte säga till varandra att vi ska göra saker. Vi önskar inget högre. Men när nu Paulus kallar det här med omskärelse för ett nytt evangelium så måste ju hans kritiker ha reagerat. För de tyckte ju att det var de som stod för för originalet så att säga. Det med omskärelsen, det var ju 2000 år gammalt. Nu, det var ju Paulus tyckte de som hade kommit med det verkligt nya evangeliet, nämligen att man inte behövde omskära sig längre. Så vem står för det nya och vem står för det gamla, det kan man ju verkligen undra. Och än idag kan vi ju nästan fråga vart tog omskärelsen vägen så att säga. Och lika kontroversiell var ju Jesus. Alltså om inte han hade ideligen brutit mot sabbatsbudet så kanske ingen hade tagit död på honom. Men just därför att han aldrig missade en chans att bota sjuka på sabbaten, just därför blev det en sån fiendskap. Och vi läser gamla testamentets skrifter och kan inte riktigt förstå hur Jesus kunde sätta sig över sabbaten som han gör. Det finns inga undantagsparagrafer eller något att falla tillbaka på. Och vi ska se lite grann i Galaterbrevet. Jag ska idag läsa ur gamla bibelöversättningen därför att några uttryck som jag ändå är på jakt efter, de står lite bättre återgivna i gamla översättningar. Vi ska titta lite i Galaterbrevets fjärde kapitel. För bakgrunden till det här är naturligtvis ganska stor. Jag läser 5 verser från början. Vad jag vill säga är detta. Så länge arvingen är barn finns ingen skillnad mellan honom och en träl fastän han är herre över alla ägodelarna. Ty han står under förmyndare och förvaltare intill den tid som fadern har bestämt. Sammalunda hölls också vi när vi var barn i träldom under världens makter. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen för att vi skulle få söners rätt. Paulus talar nu om frälsningshistorien. Om hela mänskligheten när han säger vi. Vi hölls till en tid i träldom under världens makter. Men när tiden var fullbordad så sände Gud sin son. Tiden var fullbordad. Och det betyder inte att Maria hade gått havande i 9 månader och när hon sen var färdig med det så födde hon barn. Utan det var en tid i frälsningshistorien som nu var avslutad. Någonting som man kunde lämna bakom sig. Och Jesus stryker under det där när han börjar predika som Markus skriver i sitt första kapitel. hur Jesus träder fram och säger tiden är fullbordad. Gör bättring och tro evangelium. Tiden är fullbordad. Vad då för tid? Vi tittar i Lukas 16 kapitel. Vi läser verserna 16 och 17 där Jesus återkommer till det här. Och så säger han: lagen och profeterna har haft sin tid in till Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike och var man vill storma dit in. Men snarare kan himmel och jord förgås än en enda prick av lagen kan falla bort. Lagen och profeterna har haft sin tid, säger Jesus. Jaha, säger vi. Då är det inte någonting att bry sig om längre. Nej då, säger Jesus. Himmel och jord ska förgås än att en enda prick av lagen kan falla bort. Och vi undrar lite intresserat, gäller den eller gäller den inte? Hur hänger det här ihop egentligen? Låt oss då börja med, för att förstå det här, att konstatera att när Gud bygger upp världshistorien så utgår han inte från händelser i första hand som det verkar, utan från tider. När vi ändå är i Lukas evangeliet så kan vi titta i 21 kapitlet. Där Jesus blickar framåt och säger så här, 23 och 24 verserna: ve dem som är havande eller som ger dig på den tiden, till stor nöd ska då komma i landet och en vredesdom över detta folk. Och det ska falla för svärdsägg och bli bortförda i fångenskap till allehanda hedna folk. Och Jerusalem ska bli förtrampat av hedningarna till dess att hedningarnas tider är fullbordade. Vi ska ta ett annat vittnesbörd ifrån Paulus den här gången när han står på Areopagen i Aten och predikar. Apostlagärningarna 17, 26 och 27 vers. Apostlagärningarna 17 och 26. Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig ut över hela jorden, och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. Detta för att de ska söka Gud, om de till äventyr skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss. Han har bestämt fastställda tider och gränser. Du vet, freden i Brömsebro och stilleståndet i Altmark och allt det där man läste om i skolan. Va? Visst, det var fastställt av Gud från början. Hur gränserna skulle flyttas och vilket land som skulle höra vart. Och Polens delningar och alltihopa. Ja, Gud har fastställt tider. Och det är något, tror jag, något väldigt fundamentalt och något väldigt intressant i Guds frälsningsplan. För du förstår att i skriften har vi ju mängder med profetior som ännu inte har gått i uppfyllelse. Och vi vet alltså om en massa händelser som ska komma. Händelserna är ingen hemlighet. De får vi veta, de kan vi läsa om. Och det är för att vi ska kunna förstå när det sker att Gud är Gud och att han hela tiden har haft kontroll över det här. Men en sak får vi inte veta, och det är tider. Det är väldigt få profetior som innehåller någon tidsangivelse. När Jona går in i Nineve så säger han: om 40 dagar ska Nineve bli omstörtat. Det är ett av de få undantagen. När Hiskia blir botad så får han veta att han får 15 år till. Det är också en tidsangivelse. Men det är bara undantagen som bekräftar regeln. I regel så finns det inga tidsangivelser. Och det kan du se om du går och köper någon eskatologisk bok. Någon som handlar om hur den yttersta tiden ska se ut. Först så händer det och först så händer detta och sen så händer det. Och sen så kommer ryssen och sen så smäller det där och sen så smäller det där och sen är det slut. Bara det att när du har läst 10 olika böcker så har du fått 10 olika versioner. Varför det? Därför det finns inga tidsangivelser. Det finns en massa profetier, men vi vet inte vilken ordning de kommer att uppfyllas. Därför att Gud behåller den lilla dimensionen för sig själv som en hemlighet. Och det hemligaste av allt i det här, det är Jesu återkomst. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, bara fadern alene. Och jag har tänkt en hel del, jag vet inte om du har gjort det också. Tänk på detta, att det är ju märkligt att fadern hemlighåller någonting för sonen. Ibland när vi håller saker hemliga så är det ju för att vi är rädda att det ska läcka ut. Att man inte kan lita på den som får dela hemligheten. Men så kan det ju inte vara här. Men ändå är det så ytterst hemligt det här. Bara fadern som vet när sonen ska komma tillbaka. Vi vet allihop att det ska ske. Men i en stund då ni inte väntade kommer det att bli. Det är det enda vi vet. Gud behåller den där hemligheten för sig själv. Och du vet när vi läser uppenbarelseboken. Varför är uppenbarelseboken så svår? Jo, därför att vi har inte någon tidsnyckel. Vi läser om olika saker i uppenbarelseboken och så undrar vi, kommer det här i tidsföljd eller händer det samtidigt? Eller hur lång tid tar den här grejen och hur lång tid tar den? Och just för att vi inte vet tiden så tycker vi att det här är en så svår bok att läsa. Därför att Gud har liksom byggt upp det hela utifrån ett tidsbegrepp och den tiden den behåller han för sig själv. Nu står det alltså så här att när tiden var fullbordad så sände Gud sin son. Och för att vi ska förstå det här ordet fullbordad, som är ett väldigt klurigt ord i grekiskan, så betyder också fullkomnad, avslutad, färdig och hel. Så ska vi lite grann förstå vad en profetia är för någonting. Gud säger på ett ställe till profeten Habakkuk att du ska teckna upp den här synen på lertavlor. Det kan hända, det dröjer ganska länge innan den går i fullbordan. Där har vi samma begrepp. Det dröjer innan den går i fullbordan, men även om den dröjer så ska den inte utebli. Vad är en profetia för någonting? Ja, det är inte detsamma som väderleksrapporten. En bedömning av hur det ska gå i framtiden. Utan det profetiska ordet, det är en del av Guds skapande ord. Gud skapar världshistoria genom att låta människor uttala profetiska ord när det är äkta profetia. Därför att då binds så att säga det framtida förloppet vid det som Gud har sagt. Och Jesaja betygar, Guds ord återvänder aldrig fåfängt utan att ha uträttat det var till det var utsatt. Så det är skapande ord ifrån Gud. Och i de här skapande orden tycks det alltid finnas en hemlig tidskod. Eller man får ta en enkel liknelse. Det är som att Gud liksom slänger ut dynamitgubbar med en stubintråd vars längd vi inte känner. Somliga går snabbt i uppfyllelse, andra dröjer. Och Gud kan säga, vi måste teckna upp det eller detta. Därför det kommer att dröja länge innan det här går i fullbordan. Men var du säker på att det kommer att ske? Varför det? Jo, därför att Gud har uttalat skapande ord. Och om man inte tar tillbaka dem, så är tillvaron bunden av dem. Och när tiden så fullbordas, när stubinen är slut så att säga, så fullbordas det profetiska löftet. Lagen och profeterna har haft sin tid. Ja. För i lagen och i profeterna så ges en mängd såna här profetiska ord om hur framtiden, hur hela frälsningshistorien, hur frälsningsskenet ska gestalta sig. Och när Gud under den tiden så att säga ger en mängd ord som binder framtiden vid hans förutsättningar, så byggs det upp någonting. Och när den tiden går i fullbordan, då liksom börjar de händelser att inträffa som nu utlovas under lagens och profeternas tid. Vi ska läsa i Matteus 5 kapitel. Där Jesus säger så här, vi befinner oss då i bergspredikan, vi ska se 17 och 18 verserna. Ni skall inte mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag er, in till dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, inte en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Och här möter vi nu lagen som en samling av Guds profetiska, Guds skapande tilltal till mänskligheten. Det var visserligen bara ett folk som var medvetet om detta tilltal, men det kommer ändå att gälla oss alla. Och Jesus säger, jag har nu inte kommit för att upphäva lagen. Därför att då skulle ju på nytt framtiden vara obestämd och undandragen Guds vilja. Utan han säger, jag har kommit för att fullborda lagen. Nu kommer Jesus. Och allt detta nu, hela det frälsningsskeende som gamla testamentet utlovar, nu börjar det. Nu startar det något helt nytt. Nu börjar alla löftena att gå i fullbordan. Och evangelisterna, de utropar triumferande, inte minst när du läser passionshistorien. Detta skedde för att det ord skulle fullbordas som var sagt genom profeten XYZ. Gång på gång, gång på gång. Titta här, nu börjar det fullbordas. Nu har stubinen brunnit ut, nu börjar det hända saker. Och Jesus säger själv, Lukas 12 kapitel, att jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och hur gärna vill jag inte att den redan brann. Lukas 12 och 49. Men jag måste genomgå ett dop, och hur ängslas jag inte till dess att det är fullbordat. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Så att lagen som var given under det gamla förbundets tid, den som så att säga innehåller mängder med profetiskt material, börjar nu att gå i fullbordan. Det som där utlovas börjar på punkt efter punkt under den nya förbundets tid att förverkas. Och i denna mening säger nu Jesus att inte en prick av lagen skall förgås förrän allt detta har skett. För ska himmel och jord förgås, för det står också i lagen, än att mina ord ska förgås och att lagens ord ska förgås. Hur var det Jesus sa i Lukas 16? Jo, han sa så här, att lagen och profeterna har haft sin tid in till Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike. Nå, men Paulus nu och hans omskärelse, och Jesus och hans sabbatsbrott. Någonting måste ha hänt med lagen. Ja, det är riktigt. Någonting har hänt i förhållande till lagen. Även om lagen inte är avskaffad. Och vad är det då som har hänt? Jo, då går vi tillbaka till Galaterbrevet, till 3 kapitlet och 10-13. Ty alla de som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet, förbannad vare var och en som icke förblir vid allt som är skrivet i lagens bok och inte gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det inte på tro, tvärtom heter det, den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Lagen är också, vad ska vi säga, en stadga. Ett Guds krav på rättfärdighet ifrån människorna. Och det är egentligen ett krav under hot om straff och förkastelse. Eller förbannelse är det ord som används här. Lagens förbannelse. Och i den meningen är lagen inte längre till. Rättfärdigheten åstadkommes inte genom att vi läser innantill hur vi ska göra och sen försöker så gott vi kan. Under hot om förkastelse, dom och straff. I den meningen gäller inte lagen längre. I den meningen är det sant att lagen och profeterna har haft sin tid. Men nu förkunnas Guds rike. Och vad betyder det? Jo, Guds rike, eller om vi så vill, Guds herravälde. Vi kan säga så här att vår förkunnelse, vårt budskap har ändrats i och med Kristus. I och med att det gamla förbundets tid fullbordades och det nya förbundets tid började. Därför i det gamla förbundet handlade budskapet om regler, stadgar och bestämmelser. Det handlade om hur vi ska göra och inte göra. Och det gör inte budskapet i nya förbundets tid. Utan budskapet i den nya förbundets tid handlar om en person. Han som är konung. Därför att detta att vi lär känna konungen och får ett personligt förhållande till konungen, det är så att säga det nya. Det är början på Guds rikets frambrytande. Det är ett rike utan en statschef i anarki. Men nu har det kommit en konung. Och till honom får vi ha ett personligt förhållande. Och ur det personliga förhållandet får våra liv växa fram. Något helt annat. Det gamla var väldigt opersonligt. Stadgar och regler och paragrafer som man dessutom var mer eller mindre tvungen att leva efter därför att man blev hotad med dom och straff. Nu kommer istället något helt annat. Ett rike, ett nytt rike har upprättats, ett som inte kan bäva. Och med en konung som säger att jag är den gode herden, jag vill leda er. Och hemligheten med detta är att lära känna honom. Istället för att lära känna hur man själv borde vara, handla, tänka, göra och säga. Det heter om Filippus, när han kom till huvudstaden i Samaria, så står det att när Filippus kom till huvudstaden i Samaria så predikade han Kristus för folket där. Och jag har stannat så många gånger inför det ordet och jag har sagt många gånger till Gud, du kan väl tala om för mig vad det betyder. För jag är inte säker på att någon av oss vet det. Inte jag heller. För vi predikar så mycket regler och stadgar och paragrafer. Vi ägnar så väldigt mycket tid åt hur vi borde vara. Och det är gamla förbundet. Det är liksom omskärelsen i alla fall, fast på ett annat vis. Istället för att vi skulle ägna så mycket tid åt att, som det står här i tredje kapitlet i början på Galaterbrevet, när det har spårat ur och Paulus är alldeles förtvivlad. Han skriver: ni oförståndiga galater, vem har så dårat er? Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Ni har ju fått se den korsfäst. Ni har ju fått lära känna hans person. Hur kan ni ägna er åt något annat? Allt annat måste ju vara oväsentligheter. Om ni bara verkligen har sett den synen. Hur kan ni återfalla? Hur kan ni lämna? Vi är fria från allt tvång. Inte minst fria från det tvång som liksom bakom sig har hot om dom och förkastelse. Utan det nya är detta att ingen är förkastad. Var och en som tog emot honom fick rätten att kallas Guds barn. Vem hänger det på? Hänger det på Gud eller på dig? Det hänger på dig. Du kan faktiskt veta om du är frälst. Därför har du tagit emot honom, så spelar det ingen roll hur det känns inombords. Du är hans barn. Och hur växer du sedan vidare i detta barnaskap? Jo, genom att lära känna Kristus. Och vi är fria från tvånget att omskära. Vi är fria från tvånget att hålla sabbat. Ja, men vi har ju i alla fall våra söndagar. Ja, visst. Men det har bytts ut, förstår du, från ett tvång till en förmån. En förmån måste alltid vara frivillig. Ett tvång är alltid obligatoriskt. Ibland brukar det ju heta om Sverige, utlänningar brukar säga så här, att Sverige är landet där inte allt som är obligatoriskt är förbjudet. Men i Guds rike är det så här att allt är en förmån och därför måste allt vara frivilligt. Det där hade de ju fattat i Korint. Och där hände ju lite av varje till tokigheter. Och Paulus måste skriva och ta dem i örat. Och då vet han när han skriver vad de kommer att säga. Allt är lovligt. För det har han själv stått i Korint och sagt. Ja visst, säger han. Men allt är inte nyttigt. Allt är lovligt. Ja, men ingenting bör ta makten över. Ja. Allt är lovligt. Klippa gräsmattan på söndag, ja, det är mycket lovligt, varsågod. Men om du ska hålla igång 8 dagar i veckan så mår du till sist ganska dåligt. Du mår inte bra. Det är en förmån att slippa klippa gräsmattan på söndag. Och har du lagt det till med så mycket prylar så du måste använda söndagen också, så är det en larmsignal. Men det finns ingen förkastelse i det. Vi behöver inte gå och sätta upp nya regler och staket och bud och paragrafer. För då är vi tillbaka i en tid som har tagit slut. Utan vi lever i en tid då det råder frihet. Då allt det som lagen talar om och som förut var ett tvång under hot om förkastelse, det är nu en möjlighet, en förmån. Och för förverkligandet av de förmånerna finns det plötsligt nya kraftresurser. Den helige ande finns där för att göra det möjligt för oss att vända andra kinden till. Det är inte en stadga, det är inte en paragraf. Det är en förmån att kunna göra det med Guds kraft. Vi ska sluta med att läsa i Kolosserbrevet. I det andra kapitlet. Från 13 till 17 verserna. Jag också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet. Också er har han gjort levande med honom, till han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit den bli till skam inför alla i det att han i honom har triumferat över dem. Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finns hos Kristus. Någonting har spikats fast vid korset. Är det lagen som har spikats fast? Nej, egentligen inte. Den finns fortfarande och vi har alla anledning och stor behållning av att läsa Gamla testamentet. Och väldigt många av Paulus förmaningar i hans brev låter ju misstänkt likt lagen i Gamla testamentet. Och många teologer, de har grubblat sig halvt fördärvade och tyckt att han var en konstig människa som först avskaffade lagen och sen återinförde den igen. Men det är inte alls det Paulus gör. Utan han säger lagens förbannelse är borta. Lagens anklagelse finns inte mer. Nu kan du läsa lagen och bli glad. Istället för att läsa lagen och bli illa till mods. Nu kan du läsa den och se att när Guds rike kommer i fullt mått. Halleluja, då lever vi så här. Och redan nu finns den heliga ande och hjälper mig att förverkliga detta så gott det nu går. I väntan på att alla löften ska gå i fullbordan. Att tiden ska avslutas. Konungen ska komma hit. Riket ska upprättas i sin fullhet. Att allt ska gå i fullbordan. I väntan på det läser vi lagen och läser den inte längre som ett hot utan som ett löfte. Och då manar Paulus lite grann, låt nu inte lura er. Låt nu ingen döma er i fråga om mat och dryck. Ni vet, judar är ju specialister på det med mat och dryck. Och det kan vi bli också ibland. Låt ingen döma er om mat och dryck eller om högtid eller nymånad eller sabbat eller... Ja, hur, att man har den rätta minen eller att man har fel min på sig när man går i kyrkan eller kjolarna ska vara si och så långa ska nå strax nedanför knät eller strax ovanför fotknölan eller vad det kan vara. Det är mycket sånt här. Och vi har mycket av det äldste stadgar också, inte sant? Fast lite andra än man hade på den tiden. Låt ingen lura dig. Låt ingen döma dig. Att vara rengjord ifrån allt domstänkande i sitt inre. Därför att det är ett passerat stadium i frälsningshistorien. Den tiden är fullbordad. På det sättet har lagen och profeterna haft sin tid. Nu förkunnas Guds rike. Låt oss tacka och bedja. Himmelske Fader, du har låtit en ny tid springa fram. Himmelriket är inte här än, men vi kan verkligen jublande säga att det är nära. Det var att din ande bor i våra hjärtan. Och du styr och regerar oss inte längre med hot om dom och straff, om förkastelse och fördömelse. Du föraktar ingen enda av oss. Utan du vill istället regera oss med din nåd. Och i den nåden är vi fria. Allt som förut var tvång är nu en förmån. En möjlighet. Och vi är fria att ta emot möjlighet efter möjlighet. Vi är fria av dig, Herre, till att göra det rätta därför att det är rätt. Istället för att som förut göra det rätta därför att vi var rädda för att det annars skulle bli straff. Och då. Fader, vi skulle vilja att du hjälpte oss att se hur mycket av de äldste stadgar som vi har. Vi skulle verkligen vilja förstå det här uttrycket att predika Kristus. Jag skulle så gärna vilja vara med i Galatien när Paulus målade Kristus som korsfäst. Jag tror han förstod det så mycket av det här. Jag tror att här finns stora hemligheter. Delvis dolda för oss. Verkligheten själv finns hos Kristus. Men vi talar så mycket om det kristna livet och oss själva och så lite om verkligheten som är du, Kristus. Vi skulle behöva få våra ögon öppnade här på något sätt så att inte också vi hamnar i Galatien. Utan att din ande kan vara levande och stark mitt ibland oss. Herre, vårt budskap är inte regler, inte lagar, inte principer, inte ens andliga naturlagar. Vårt budskap är en person, en människoson, upphöjd på Faderns högra sida. Det är vårt budskap. Du själv, Kristus, är vårt budskap. Du är ju vägen, sanningen och livet. Lär oss att förstå skillnaden. Och lär oss att kunna uttrycka vårt budskap så att det blir i tiden. Så att det inte blir på nytt regler och stadgar. Utan en person uppfylld av barmhärtighet som människor kan ta emot i sin längtan och sitt sökande. Amen.